Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkomna, the show premiär aftermath. Ska vi ta och rivstarta med ett klipp från showen?
Ja!
Inte meningen att ta ner stämningen här inne på något sätt, men Ann, jag måste bara stoppa lite. Vad har du på dig?
En roadkit.
Jo, jag ser det. Men du vet att det är 90-talsfest som är temat.
Ja, men du skrev ju på inbjudan tillbaka in i grottan.
Ja,
och sen skrev du krita.
Ja, lite mer.
Hej, vi vill gärna varna lite för den här podden. Alltså, den kommer bli härlig och rolig och så, men vi är lite kolade i huvudet, får man säga så?
Ja, det är väl ingen som kommer göra något konstigt. Vi är sega.
Ja.
Alltså, helt så här, premiärsega.
Jaha, du menade att jag gjorde det så här att vi hade tagit kokain?
Nej, Coca-Cola.
Nej, det här är inte en turné där det blir någon näsa, utan vi menade cola, klisterkola i huvudet. Alltså jag är helt väck. Det är svårt att efterkonstruera den fantastiska känslan som var där på Skala teatern i fredags.
Ja, det var ju helt obeskrivligt. Alltså det var ju verkligen fullsatt salong. Och vi kanske ska bara ta en recap på vad som hände innan.
Ja, vi hade ju själva en liten förfest där ute i logen som höll på att sluta med riktig gravöl.
Ja, alltså vi stod ju och gjorde liksom ett scenrep från 12 till 5 ungefär på Skalateatern, där vi liksom tajtade till början och slutet. Och där någonstans liksom, vi är ju lite olika du och jag, Ann. Mm. Du har ju jävligt lätt för text. Du skriver så kommer du ihåg allting på en gång. Och man bara, jag funkar inte alls så. Jag vet inte om det hänger ihop med dyslexi eller vad det är. Men alla är ju olika. Jag känner att så här, när jag spelar jättemycket teater förr i tiden, då vill jag liksom repa. Så man känner att det nästan känns som ett så här sång i kroppen. Att man kan allting. Man kan varenda liksom refräng. Man kan varenda vers. Allting sitter. Men vi jobbar extremt olika. Det går in och ändrar lite och då blir det liksom kaos i min hjärna. Och så går det in och ändrar lite, så blir det kaos ännu mer i min hjärna. Och så jag fick en sån jävla blockad. Jag bara såhär, det här går inte. Jag kan inte stå här. Jag fick totalt frys, precis som vi pratade om i skidbacken. Jag bara, det här kommer inte, jag kan inte gå ut. Jag satt stor tjura
i skidbacken?
Ja, men vi pratade om det förra veckan när man får så här hjärnfrys. Alltså när man bara fryser i skidbacken när man hamnar på svartback och du åker vidare under tiden. Jag bara så här, nej, jag kommer verkligen upp eller ner. Där var jag. Jag hade verkligen ren och skär panik. Alltså på riktigt 20 minuter innan vi skulle ut på scen, då satt jag och stortjura. Så den här stackars make-up-artisten visste inte hur han skulle rädda mitt smink där ett tag. Knallröda ögonen och bara såg för jävlig ut.
Jag måste nästan försöka beskriva lite hur du såg ut. Du var så blek. Nu har jag insett att även du kan bli du var liksom likblek när vi hade vår liksom rep där ute på scenen. Jag tänkte så här, nu kommer hon falla ihop. Hon kommer svimma. Hon klarar inte det här.
Nej.
Så får man ju säga, man kan ju inte bekräfta den andras liksom rädsla och panik, för då blir det bara ännu värre. Så man får ju så här peppa pappa och låtsas som att det inte är så illa som det är.
Nej.
Fake it till you make it. Men sen när vi kom in i logen och du bryter ihop och får någon, vad ska man säga, minikini-ångestattack.
Ja, absolut. Ja. Minikini, det var ju ångren och skär ångest.
Ja. Ja, men hur kände du? Vi har ju inte riktigt hunnit prata om det här. Jag tänkte så här, men gud, nu får vi ställa in hela skiten.
Nej, men jag var helt säker på att... jag hade repluggat text hela natten. Vi hade repat hela veckan. Och vi hade liksom bearbetat texten veckan innan. Och sen så liksom så sista pillet får lite an som vanligt lite Ann Söderlundsk feeling. Vilket inte är något fel med det. Men liksom om man inte... man precis ska så här gå ut på scen och sätta en föreställning, då att du så här har kraften att sätta igång och ändra i manus, för mig var det liksom hjärtsvikt. Och då ska jag alltså ta in ny text, komma ihåg den och liksom också komma ihåg vad jag skulle säga tidigare och inte säga det. Alltså för mig blev det en total blockad, jag kunde inte liksom. Så jag var så här, det här kommer inte gå. Sen vet jag inte vad som händer. Jag har ändå den förmågan och det har väl alla människor är ju väldigt mycket coolare än vad man tror. Jag bara så här, okej, okay, shut the fuck up, sluta lipa, gå ut och gör din skit. Och så gjorde vi det och så blev det så bra.
Det blev så bra, men när du berättar det på det sättet då känner jag så här, men gud, det är ju precis min första förlossning. Jag kan inte det här, jag kan inte det här. Ni får ta ut det, jag måste muta någon läkare. Jag har 100 000 på banken. Jag hade inte alls 100 kronor på banken. Men sen är det så här, då, där måste man ju också ha någon som är starkare exakt just då. Har man inte det, tänk om vi båda hade så här, det skulle också kunna hända.
Ja.
När man har en barnmorska som är så här, okej, okay, skärp till det nu. Kvinnor har gjort det här i tusentals år, miljoner år typ. Ut med den där skiten nu bara. Ja. Krysta ut ungen. Då gör man det ju, för man, då känner man så här, men gud, det kan inte vara en liten lort som inte klarar av det när alla andra har gjort det för. Och det är lite samma sak, the show must go on, tycker jag så här, aldrig har funkat bättre som en metafor.
Nej, men så är det ju verkligen. Och sen, då är det inte så mycket som krävs, men när jag har klarat första liksom passagen där.
Ja, precis, när man kommit in.
Ja, och då känner jag så här, shit, jag satte det. Då får man ju ändå så pass gott självförtroende, så då bara flyger ju resten liksom.
Och så sitter folk där ute som så här skrattar och är glada och
superpepp. Ja, men det var ju så här, det var ju, vad var det, typ 400 pers i publiken, det var ju helt bananastämning
liksom. Ja, nej, det var faktiskt helt fantastiskt. Det är så, jag måste bara säga det, att alla som liksom någon gång har tänkt där, vad det än handlar om, gör en liten show på jobbet, gör det liksom med släkten lite dit, det är bara så härligt att stå där ute och flyga. Som en örn.
Ja.
Ja. Men här hände ju någonting. Mattias var ju magsjuk de tre sista dagarna när vi genrepade. Och att då vakna på morgonen och inse så här, här finns det ingenting att hämta. Nej. Alltså hjälp från honom. Mitt i en flytt. Och så bara tittar jag runt så här, okej, var finns det någonstans att hjälpa? Ha de som tror att man har så mycket fantastiska vänner som kliver in. Men att bara försöka få till det här och inte dö på kuppen gjorde att så här, min empati för Mattias liksom...
Det var lika med noll.
Nej, men det var lika med noll. Eller, det handlade inte om att jag inte tyckte synd om honom. Det handlade om att så här, om jag liksom måste lägga 1% energi på att känna empati för honom, då kommer allt att falla.
Mm.
Så att han blev ju så sur och tyckte liksom, du visar ingen empati för du förstår inte hur jobbigt jag har och sådär. Och det här är ju faktiskt en fundamental skillnad på män och kvinnor. Själv skulle man ju vara så ledsen att jag är sjuk, du har så mycket att göra, jag ska försöka hjälpa till, se till att någon kommer hjälpa till med barnvakt och dit. Men här hamnar ju män i sin jäkla historiska man-cold.
Ah.
Oj, man är så dålig fru och liksom hit och dit och man tycker inte synd och man förstår inte. Och jag har ju själv aldrig varit sjuk på det här sättet så jag kan aldrig förstå. Han lägger sin energi på att vara arg på mig för att inte jag lägger min energi på att ta hand om honom fast jag inte har någon möjlighet.
Nej, men och där är ju liksom, det här är ju en jättesvår. Jag hade ju väldigt mycket sådana där diskussioner med mitt ex. Att han tyckte att jag var alldeles för oempatisk när han var sjuk. Men historiskt är ju också liksom män väldigt oftare sjuka än kvinnor.
Småkrassliga.
Ja, och liksom så här,
jag är magen.
Men jag är liksom dödssjuk en gång per år. Och då är jag så jävla sjuk. Och då ligger jag liksom, men då vill ju jag gå in och lägga mig typ under en sten. Och bara ligga och vara sjuk. Jag vill inte att någon ska springa och badda min panna eller liksom dutta med mig.
Känna så mycket empati. Eller du fattar, det är
klart. Nej, men det är klart man vill. Men liksom samtidigt så här, det är inte så att någon ska sitta bredvid mig på dödsbädden och hålla min hand. Alltså,
nej,
där
jag vet. För när jag ändå rannsakar mig själv, för så var ju mitt ex också, att han tyckte att jag liksom var för hård. Mm. Att inte jag kunde förstå liksom hur jobbigt saker och ting var och hit och dit. Men då är det lite så som jag säger. Men om jag också liksom ska hamna på den där nivån. Alltså allting faller ju så snabbt.
Det gör ju det. Och grejen är så här, men med Joel så är han inte heller sjuk speciellt ofta.
Nej.
Och då blir det liksom mycket lättare att så här faktiskt vara empatisk. Någon som är lite småsjuk hela tiden. Den är tuff liksom. Till sist är man lite så här, okej, men can you please shut the fuck up and get your shit together? Mm. För det betyder att jag måste alltid göra det annars liksom.
Men jag tror att det är så här,
det där är ju ett litet rop på så här uppmärksamhet.
Det är en det går in i barndom. Det är klart. Och det tycker jag också så här, egentligen när jag tänker på det så kan tjejer vara exakt likadana när det gäller det där. Hon är så trött nu, jag orkar inte riktigt. Och det är som du säger, det är en minikini-rop på uppmärksamhet.
Ja, det går in i barndom.
Precis, och jag har ju inte kunnat eller hunnit ge då min kärlek så mycket uppmärksamhet senaste tiden för att det har varit så tajt liksom. Och sen tror jag att det är så himla olika i det här med varannan vecka livet. Det är så svårt att förklara för en andra att Mattias tycker ju att det är fullt upp mentalt att tänka på sina två egna barn.
Mm.
Och det säger ju många liksom, som jag pratar med, säger, men gud, jag fattar inte, fem barn, jag har två. Jag tycker bara att det är fullt upp att tänka på vad man ska göra med dem och playdate och se till att de har det bra hit och dit. Och då säger jag att då har jag tre till som jag tänker på. Det är klart att Mattias också gör det, men det är ändå mitt huvudansvar.
Mm.
Så när han är klar och helt slut med att tänka på sina två barn, då har jag hela tiden tre till.
Jo, men du är ju också en superkvinna, för jag fattar ju inte själv hur stark du är. Du är extremt stark. Alltså så är det ju bara. Alltså on top of it, liksom hela rodderiet med flytt. Alltså vem som helst hade ju gått dukat under i den här stressfaktorn. Det vet man att man inte gör, för man har alltid mycket mer att ge. När det väl tvingas, när det väl brinner till så att säga. Men samtidigt så kan du all text utan till. Ja, men du vet så här, jag får liksom inte ihop det. Och skriver om en show i huvudet. Jag bara så här, hur mycket kapacitet finns det där inne? Själv är man ju liksom, men å andra sidan så här, ju mer, det kan jag tänka på under separationen, ju mer man utsätts för, ju mer klarar man av.
Jag vet.
Och nu har inte jag utsatt mig för svin mycket.
Nej.
Så att det är klart att min kapacitet går ner jämfört med din.
Men jag tror sen så är det klart att man har ju olika superkrafter. Jag har lätt för att liksom lära mig grejer och du vet såna grejer. Men samtidigt så är det som jag sa till Mattias, de här superkrafterna, det är ingenting som kommer helt gratis.
Nej, men hur upplever du? För jag tycker ändå så här, jag är fortfarande seg i kolan. Vi stod på scen för två dagar sedan. Igår var jag som ett jävla, var jag som en zombie.
Ja, det var verkligen så att man typ somnade till lite överallt. Men den där som...
Återhämtningen tar längre tid.
Ja, det är klart. Men det är också den där superkvarten.
Som
så här, man får ligga och vila lite på sängen och är så här, oj, nu klarade jag visst lite till. Men jag vet inte, jag tror så att det är klart att man, alla människor har ju olika kapacitet. Så kan det inte vara att alla människor alltid orkar allting lika mycket. Det är väl liksom, så funkar ju människan, det är ju bara att se vilka samhällen som helst. Vissa blir ledare, vissa orkar lite mer, man är olika på, liksom bra på olika grejer. Men just nu känner jag ändå så här, snälla låt mig bara för så här, lägg mig ett hammam, skrubba mig ren typ, klipp mitt hår, bädda in mig i så dunbolster, mata mig med lite frukt och låt mig bara sova i två dagar.
Ja. Ja, men jag fattar.
Ja.
Jo,
kommer exakt. Det hända?
Ja, nej, jag vet inte. Men jag känner ändå så här, vi har ju lite, vi får njuta lite av våran honeymoon-tid där.
Ja, det tycker
jag också. I Örebro och Karlstad. Mm. Det kommer vara hårt jobb, vi måste ju sätta oss och liksom tokjobba. Men å andra sidan kanske vi kan unna oss en liten sovmorgon på söndagen innan vi åker hem.
Det tycker jag.
Och jag lovar att jag inte ska väcka dig.
Det är bra. Men jag måste ändå säga liksom, gud vad det är roligt när så här, många kvinnor träffas liksom, alla träffats innan, men bara tjejer har så jävla bra inställning tycker jag.
De är så här, fan vad brudar är sköna.
Okej, nu är det fest, nu kör vi, humöret på topp, vi är med, vi kollar in varandra. Alla,
det var liksom, ju typ 10 stycken i Gävle som inte hade lyssnat på podden. Ja. Men skratta som att det var liksom det roligaste de hade varit med om. Jag fattade ingenting.
Nej, det gjorde faktiskt mig lite förvånad. Jag bara såhär, jaha, kan man vara här om man inte har lyssnat på podden?
Tydligen.
Ja, tack som fasiken. Och på fredag är det Örebro.
Det ska bli så kul.
Köp biljetter.
Min hemstad.
Ja, du har mycket hemstäder.
Jag har många hemstäder. Mm. Ja, en sjöman.
Ja. En sjöman i varje hamn. Ja.
En sjöka.
En sjöka i varje hamn.
En sjöka har en sjöman i varje hamn.
Men gud, jag höll ju på att bryta benen.
Ja, men gud, det är dramatik i Gävle.
Utan att avslöja allt för mycket så någon gång under showen så tar jag Anita på ryggen. Och jag hade alltså klackar som min kompis Lotta, hon har lånat ett par skor till mig. De måste ju vara 20 cm höga.
Nej, men de är nog i alla fall 12. Men ja. Det blir ju 20 cm längre.
Ja, men ja, och sen skulle jag då ta dig på ryggen och vara supertrött så att jag bara ramlar.
Jag skrapade upp smalbenet och du trodde jag var helt säker på att du bröt foten. Det var en sån här, det var en isande sekund av tystnad mellan dig och mig. Det var så här, vem är skadad?
Vem överlevde?
Vem överlevde fallet?
Vem fortsätter showen?
Ja. Och vad gör vi om foten är bruten?
Nej, men, liksom... Jag tror att när man är så där trött,
ja, då kommer man bara rassla in och
jag tänkte så här, i vanliga fall när man råkar skära sig eller man håller på att halka till någonting, då hinner det gå 60 000 tankar och bilder genom hjärnan. Nu var det bara som att det var så här svart.
Ja.
Jag liksom föll. Så jag tror att då är kroppen inte inställd på någonting.
Nej, men det är som när man är typ full och ramlar, man slår sig mindre än när man är.
Ja, men eller hur?
Ja. Men det var kul i Gävle, men det var en helt annan typ av publik. Plus att så här, på Skalateatern så såg ju vi liksom inte riktigt publiken, för vi hade strålkastare i ögonen. Och här var det ju liksom ett sal där vi såg varenda kotte som satt där i publiken.
Men som att du och jag sitter här just nu.
Ja. Och det blev ju... Alltså det var så läskigt periodvis. Var samtidigt svin här. Alltså det var någon så här helt konstig mix. Det var någon kvinna som tog upp telefonen, tog ett samtal mitt i, och man var så här... drabbades av så här akut dåligt självförtroende och bara såhär, gud, vi är så dåliga. Men sen blev jag ändå så här glad att vi rådde hem det. Det var
man
lite
får
rörigt.
Liksom kämpa lite mer, känns det som, för att man måste känna in publiken på ett helt annat sätt. När man inte riktigt ser publiken, då kan man ju köra sin egen show på något sätt, och det blir ändå bra.
Ja, men det var ju lite rörigt, vi var ju trötta.
Ja, jo, det var det. Men
så drog vi ändå hem en trea i betyg, och det är liksom vad Alex och Sigge har fått för alla sina shower och allting. Jag är ju så nöjd, måste jag säga.
Ja, jag är också. Jag var så glad när du skickade den där recensionen. Jag bara, jeho! Men jag tror också att det handlar om, okej, vad vill man ha ut av livet? Ja, men så här, skratt, kärlek, fest och liksom någon form av att man ska lära sig någonting. Sen spelar det liksom ingen roll i vilken ordning riktigt det går, förstår jag menar. Och jag tycker det är samma sak, vad säger att en show är bra då? Är det att man går därifrån och har skrattat liksom som man har ont i magen och känt massa systerskap och kärlek, eller är det liksom att replikerna kommer exakt i rätt ordning hela tiden? Vad tycker du?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker bara liksom, det blir två olika typer av show liksom. För när man är sådär trött och så, då måste man ju liksom maximera sig själv på något sätt.
Ja, absolut.
Ja, för att man liksom, man... Ja, och då får man ju släppa liksom showen på ett sätt och göra någonting bra utav situationen. För vi, om vi ska vara ärliga, vi missade massa repliker till varandra, och då har man inga stick, som det heter. Och då var det tvunget att freestylas lite. Men å andra sidan vet ju inte publiken vad som ska komma ska.
Men freestylingen blev ju också väldigt rolig.
Den blev väldigt, väldigt bra.
Så att säga, jag vet inte. Jag tycker också att det är roligt att vara ute på turné på det där sättet och möta publiken. Och helt plötsligt så hamnar man in en rolig liksom röd tråd, bara för att man ser att publiken tycker det är kul. Så plockar man upp det, och så pågår det ganska länge. Ja, det är lite som Bolibompa 6-1.
Precis. Men, metaforer vi minns.
Vad vi är trötta. Gud, när man är så trött, då känns det som att man liksom, man känner sig så avslappnad. Jag tänker så här, gud vad skönt det vore att bara åka hem nu, strunta i den där flytten och bara ligga lite med Mattias och kolla på en romkom och käka chips med dipp.
Ja, och köra matat serierace.
Det är så himla skönt. Det är nästan lite som att man har fått en så här, en jäkligt hård förmassage. Jag måste också säga, din svärmor och din svärfar, eller på sig, din svärmor och din brors, vänta. Din svärmor var ju på showen och även Joels lilla syster.
Ja.
Så gulliga. Ja, verkligen gulliga. Men grejen är att showen handlar ganska mycket om dina ex-män.
Jo, det är ju någonting som Ann Söderlund har valt.
Men då visste ni inte att svärmor skulle komma på showen.
Nej.
Men det som jag tycker är väldigt roligt med showen, och det som jag också alltid tyckte varit väldigt roligt med podden, det är ju din och Itabs relation.
Men alltså, jag orkar inte. Mm. Är det dags
och det här igen? Går jag ju igenom och ställer Anita mot väggen. Och vad roligt det är när man ser att någon, liksom, inte ser, men man blir lite så här dämpad när man vet att svärmor sitter där och man ska berätta om så här att du har snackat i hornet och sådär. Ja, men förstår du? Att hon sitter där. Det är
du har väl blåst i ditt eget horn?
Ja, ja. Jo, precis. Ja, du har väl blåst i ditt eget vikingahorn. Och då sitter svärmor där. Och, jag menar, Joel är hennes lille prins fortfarande liksom. Det bara kändes som vi bara så här, förstår du? Alla så här drömmar hon någonsin har haft om ditt icke-sjökeliv.
Mitt icke-sjökeliv.
Tyckte du att det var jobbigt?
Nej, jag är helt obrydd. Jaha. De är så softa. Det var du som tyckte det där var jobbigt. Mm. Och så sa hon, ja, det där med E-type, det kände jag inte till. Och då kände jag lite så här, ja, just det. Du var där, ja. Da.
Men grejen är...
Hon är nog bara glad att jag har gjort min grej, tror jag. Jag tror inte hon bryr sig speciellt mycket.
Men Joel var hemma med barnen och han var inte på showen.
Nej, han kanske kommer på showen i Malmö när vi åker dit. Men det... Alltså han är ju sån jävla superbonusfarsa. Alltså. Fan vad han är en klippa. Jag är så glad att jag träffar en kille som är helt jävla grym.
Men vi pratade om det där med generationer. Vi pratade lite om skillnaden på 90-talsgenerationer och 70-talsgenerationer. Och Joel är 89.
Ja.
Man kan ju nästan säga att han är inne och snuddar på 90-talsgenerationer.
Absolut.
Ja. Och jag tänker så här, för dem... Att växa upp för dem har ju varit mycket mer att liksom se självständiga kvinnor. Kvinnor som gör sin grej.
Absolut.
För jag kan känna så här, när jag växte upp, mamma gjorde sin grej, men det var ju allt på pappas villkor. Hon gjorde sin grej där pappa jobbade.
Ja.
Om man ska jämföra så här, att växa upp på 80-talet var ju mycket mer liksom, ska man säga, nybygga Sverige anda. Lite som det är i USA fortfarande. Det var inte jättekonstigt att man flyttade liksom var tredje år för att hitta ett nytt jobb. Och man kunde faktiskt, om det knep, klara sig på en lön också.
Mm.
Man hade ju inga utgifter. Vad fanns det av utgifter på? Man gick till pizzerian en gång per år eller checkade Kina mat liksom.
Ja, för annars lagade man ju mat hemma och mat var ju otroligt liksom... Ja, det var ju 7% i kostnad på en månadslön.
Ja, jag vet. Om jag tänker så här, mina barn, nu bor ju vi i för sig på hotell och väntar på vårt liksom, hus som vi ska få om typ 3 veckor. Men för dem är det så här, att checka ute, det är liksom inte någonting. För mig att checka ute under uppväxten, det var en stor grej.
Mm.
När vi åkte på charter, då hade man en så här halvpension. Åt man där på kvällen och man visste alltid så här, det, med maten var det ordning och reda.
Mm.
Nu är det inte så länge.
Nej, inte på samma sätt i alla fall.
Nej, men det är så här, för dem är inget konstigt att liksom, jag swishar till deras kort och de går ut och käkar middag. Det är ju så här, det hade ju varit liksom galenskap när jag var i deras ålder att jag skulle säga gå ut och käka på restaurang själv.
Jag är ändå så här impad av hela generationen som sagt, men också utav honom som är så här, han har inte riktigt haft någon så här superlång relation innan. Och sen så bara kliver rakt in i så här tvåbarns mammas liv med hennes små barn och liksom bara, inga konstigheter. Och nu om några veckor har vi faktiskt varit ihop i ett år. Så vi firar ett år på Maldiverna.
Åh, vad roligt. Vad ska ni göra då?
Ja, vad ska vi göra då? Ja, vi kanske spelar lite tennis, vem vet.
Ja, ni är verkligen... På ett år har ni utvecklats till som att ni har varit ihop i 25 år.
Jag
liksom
vet.
Ett pensionärspar. Och du verkar ändå nöjd med det.
Jag älskar mitt pensionärsliv.
Mm. Han är 29, nyfyllda 29 och lever som en pensionär.
Ja.
Men han kommer alltid leva som en pensionär.
Ja, ja, alltså han är ju färdigutvecklad.
Ah.
Alltså, men det finns ju forskning på att man utvecklas fram till man är 28. Och sen är bara livet egentligen en upprepning. Så kan man addera på barn och liksom sådana saker. Men man är färdig och sammansatt som person vid 28.
Jaha.
Mm. Men det stämmer nog ganska bra. Jag tror inte liksom...
Inte på dig och mig.
Men vadå, tycker du att vi har utvecklats? Det vill snarare att vi fortfarande är som 28.
Ja, ja, men det kanske
så
är
det
så.
Det stämmer väl.
Ja, men då, är det ju, då blir man aldrig äldre än 28.
Nej.
Det är superbra,
ja.
The show must go on.
Precis.
Livet går fort, tycker jag. Tänkte på det nu när
ja, du är snart 100.
Ja, precis. Nej, men jag bara kände sen när jag gjorde showen. Jag bara, men gud, jag vill göra det här massor av gånger. Jag vill göra massor av grejer. Det här måste vara året då jag reser. Så, ja, det är alltid året då du reser. Men jag bara känner så här... Det öppnar ju också... Liksom, när man öppnar de kreativa kranarna liksom på vid gavel, då insuper man ju livet på ett helt annat sätt ett tag, tycker jag.
Mm.
Då blir liksom, då finns alla möjligheter där. Om man bara miniöppnar kranarna liksom lite då och då, då tuffar det på. Men när man så här öppnar dem på det här sättet, man bara så här, som man gör när man ändå utsätter sig för en sån här grej utan att ha liksom direkt någon i ryggen.
Mm.
Så vi har ju liksom skött det mesta själva.
Ja, vi har ju gjort allt själva, mm, från början till slut. Vi är ingen bokningsbyrå, vi gör ingenting. Vi gör ju allt från, mm, grunden. Alltså...
Ja, du har ju varit vår bokare. Så har vi haft Julia som har hjälpt oss, Duvenius.
Ja, Julia Duvenius. Och sen så har Julia Frey hjälpt oss med musik.
Mm. Men så att, det där vi pratade om innan, att allt är möjligt och man klarar så mycket mer än vad man tror. Den känslan blir ju liksom inte mindre för att man blir äldre på något sätt. Förstår du?
Nej, absolut inte.
Nej, och det tycker jag blir lite som en på nytt födelse. Man bara, okej, vad ska vi göra härnäst? Vad ska man göra? Man klarar allt. Man klarar verkligen så mycket, mycket mer än vad man tror. Det behöver inte vara det att man ska sätta upp en jäkla show. Det handlar om att utmana sig själv och liksom våga fortsätta göra det.
Mm.
Mm. Vi är så borta. Kanske ska gå och ta en varsin massage. Nu är jag hungrig och gud, jag har ätit så mycket. Det är som att, det känns som att man förlorar så mycket energi. Så man bara så här, jag vill bara äta hela tiden. Små hamburgare, lasagne, godis. Jag måste bara så här, fylla på och kompensera all den energi som jag gör av mig. Och det handlar inte om att jag gör av mig, jag gör av mig 60 000 kalorier. Utan bara att man gör av mig så mycket av sin inre kompost. Att man, jag känner mig helt liksom tom i magen hela tiden.
Ja, nej, men jag känner mig så här, jag känner mig som att det är jag är inbäddad i kola.
Mm.
Det är sekt.
Mm.
Det är inte fräscht där inne.
Nej.
Det är liksom rörigt.
Jag har inte tvättat håret heller sen typ i torsdag. Så att jag, eller onsdags. Jag har inte kammat det heller. Så att jag börjar bli liksom... Jag börjar bli en premiärsköka. jag måste bara prata om en rolig grej. Nu börjar det faktiskt bli lite mer vår. Jag vet inte hur många gånger Mattias sa igår så här... Och vilket väder det blev. Jag bara, ja visst, ja, whatever typ. Och det är rätt kul när man så här, tar reda på om det finns något så här, vetenskapligt belägg över att man ska bli lyckligare av att få vårkänslor. Och då är det en hjärnforskare som heter Helena Backlund Wassling som, mm, är hjärnforskare på Sahlgrenska akademin i Göteborg. Och hon säger så här, det handlar nog mycket om erfarenhet och inlärt beteende. För jag menar, om man kollar på barn... Och tänkte också på med Bobbo och grabbarna. De verkar inte reagera särskilt mycket på att solen är tillbaka. Liksom. Det är inte så här, åh, titta mamma, så ljus det är, så lycklig blev jag. Och just det med dofter har en förklaring till att vi liksom känner att det blir vår. Att man, helt plötsligt känner man blåbärsdofter, det kommer blommor. Och känslor, liksom, doft och känslocentret ligger varandra otroligt nära hjärnan. Och det tycker jag är så... Ja, men en doft kan ju framkalla såna otroliga känslor.
Fast jag upplever att barnen verkligen känner skillnad. De säger, är det vår nu? Är det vår nu?
Jaha.
Ja, Tom Allan frågar hela tiden.
Gör han?
Är det vår? Nu är det ingen snö här. Nu är julen slut, säger han.
Helena Backlund Wassling, du har fel.
Ja. Nej, men kommer du ihåg, alla, blir så här, alla människor blir snygga på våren. Och det har egentligen inte hänt någonting förutom att vi börjar sätta på oss lite färggladare kläder.
Mm.
Vi börjar kanske sträcka på oss lite, titta uppåt istället för att titta neråt och gömma oss för snön eller kyla. Vi rätar ut, vi sträcker ut våra kroppar och det är liksom, det är något jävla förlösande med den här årstiden.
Jo, jag vet, men jag tänker så här, nu skulle inte jag vilja leva i ett land där det inte finns olika säsonger eller där det inte finns olika årstider. Men att det kunde varit lite mer sol. För jag tänkte, i somras var vi på Gotland hela sommaren.
Mm.
Och sen så var det ju pissväder liksom, och det var kallt och hit och dit. Och så sa vi så här, ja, men nu får vi hoppas på nästa sommar. Ungefär, mm, som att man skulle leva forever. Det är så här ett år till nästa sommar.
Mm.
Och likadant när vi kollar på, när vi pratar om förfesten, så sa jag, men varför gillar vi i Sverige, varför är vi så bra på förfesta? Och så kollar man lite då ut i Europa där det är så här fint väder, man sitter ute liksom.
Vädret är en självklarhet. De behöver inte ens referera till väder.
Nej, men alltså vädret är ju allting. Kolla till exempel att bli pensionär i Sverige. Man blir instängd på en jävla pensionärshem. Om en, liksom, det sitter två tanter typ och dricker ett glas vin, då måste, då tänker man så här, men gud, det här måste vara typ så här två rika Östermalmstanter som... Jag menar, när man är på liksom var som helst i Spanien på Mallis, då sitter det så här tre små tanter i 80-årsåldern med så här krulligt hår och små kjolar och skrattar och gaggar och dricker bubbel liksom. Mm. Alltså vi måste jag vet inte, skulle man kunna bygga några så här stora solsalar med så här unka dunka party dit pensionärer kan gå? För att så här, jag håller på, alltså att bli pensionär i Sverige, det är ju för fan som, då kan man ju lika gärna hoppa från en bro.
Håller med.
Jag tycker det är så otroligt tråkigt. Jag fattar inte varför vi ser jävla inskränkt det här. Då är vi fortfarande så otroligt åldersfixerade.
Nej, men det som man ser, som det tenderar till att vara nu, för att så här, den stora allmänna pensionen, den kommer inte vi överleva på. Och det är jättemycket grejer med pension som vi borde kunna prata om. Till att börja med så ska man ju checka ut den vad heter allmänna pensionen först. Sen ska man ta ut tjänstepensionen. Den ska ju brännas först. Folk gör ju tvärtom. Det är ingen som pratar om de här sakerna. Och sen ska man använda sina liksom, egna besparingar helt enkelt. Förr i tiden såg det ut ungefär så här. Man fick sitt första jobb när man var 18. Efter vad heter det, man hade tagit studenten. Ja, 18-19. Och så jobbade du fram till du var 65. Och så fick du din guldklocka och så gick du pension. Och sen så var du ledig i 20 år, sen trillade du av pinn. Idag börjar du i snitt jobba vid 25-27 år. Och där får du din första riktiga inkomst. För du pluggar längre, du bor hemma längre och så vidare. Och sen så vill inte du jobba längre just nu än 60-62 vill folk gå i pension. Och då ska du dessutom leva mycket längre eftersom du blivit äldre. Så du ska vara ledig i typ 40 år. Mm. Men på mindre pengar än tidigare. Vilket gör en hopplös ekvation. Så att det vi ser, och dessutom kommer vi nu inom några år ha 20% pensionärer utav Sveriges befolkning. Alltså det är inte långt kvar.
Nej.
Så att så här, det måste lösas ett system för att det här ska funka. Annars kommer det vara som de här fattigpensionärerna i Göteborg som går omkring och säljer liksom motsvarigheten till deras situation i Stockholm. För folk har inte råd.
Men vi, alltså, inte, vi har inte liksom förberett för den här åldersboomen så att vi kan ta hand om våra gamlingar.
Nej, men det, vi kanske kommer ha förberetts för den. Men den generationen som är nu, som fortfarande sticker upp över 85-90 år, de är inte förberedda på det. De har inte hunnit privatspara tillräckligt länge. De kanske började med privatspara när de var 55-60.
Mm.
Vi har ju ändå privatsparat i kanske 10-15 år. Alltså man kan inte prata nog om det här, för det här är så jävla viktigt. Mm. Sen vet du inte vilka bidrag du kan ta ut. Du får jättemycket som är rot- och rutgällande och sådana saker. Alla sådana kostnader. Vi har ingen aning. Det är verkligen synd om pensionärer idag. Och jag så här, jag vet inte, jag ser på mina egna föräldrar och min mamma som är senildement och liksom inte faktiskt vill flytta in. Det kommer till en gräns när du inte vill flytta in till det där hemmet längre.
Mm.
Då vill du stanna kvar hemma. Och då måste det finnas en fungerande lösning för dem. För liksom, om hemtjänsten kommer och de roterar personal och så vidare, då vågar ju inte mina föräldrar lita på dem och så vidare. Så att det är ju väldigt så här känsligt, bräckligt system som det ser ut nu. Så någonting måste göras. För alltså att vi alla ska vara en jätteboom av lediga människor som går omkring och driver.
Nej,
i ungefär 40 år, det kommer inte vara hållbart.
Såhär, vi blir såhär gammel mods, vi bara kör moppe och slir.
Nej, men förstår du, alltså, i 40 år ska vi gå runt och vara lediga, det går inte. Så vi kommer ju behöva jobba till vi 75-80 så att det blir ungefär samma system som tidigare.
I mean.
Ja, men jag är med, men det är också såhär slitsamt.
Vi har jättemånga shower.
Ja, men det är också extremt slitsamt, vi blir fortfarande äldre. Alltså vi blir äldre men vi är också fortfarande sjuka och bräckligare liksom.
Mm.
Så det gäller att hålla i det där med hälsa.
Men jag tänkte på det också som du och jag pratat om, att så här, när man blir äldre får man tänka mer kollektivt liksom. Istället för att man ska sitta ensam på kammaren, så många ensamma människor, så får man liksom, jag tror på kollektivet. Jag var ju såg en utställning med Bloomsburygruppen. Och de var ju så här, Bloomsburygruppen bestod ju av en så här lös samling liksom, författare, konstnärer, politiker, ekonomer, historiker, kritiker och matematiker, som då först var de bara kompisar och studenter, och sen så liksom flyttade de ut på landet och bodde tillsammans i någons gods. Det fanns ju alltid de förutsättningarna. Och sen blev de verkligen i början av 1900-talet sin tids liksom verkligen nytänkare. De trodde på så här, ja, men de körde ju på. Det var lite lössläppt sex, och de trodde på frihet, jämlikhet och feminism. De bodde tillsammans, de startade liksom bokförlag, de designade kläder. De blev det så här, ett skönt kollektivt liv typ hela sitt liv.
Mm. Men de tog
Virginia Woolf.
De tog det beslutet ganska tidigt i sitt liv.
Ja, det är sant.
Det som sker nu är ju att är du över 65-75 år, då vill inte du lämna hemmet.
Mm.
då är inte kollektivet ett val för dig. Vi som är liksom i vår ålder, vi kan ju spekulera och tänka så här, gud för fan vad soft om vi bara flyttar till ett hus och så här, alla våra polare bor där, så har vi typ så här gemensamhetsutrymme som gym och så här kök och det bara är så nice. Mm. Det beslutet har vi tagit nu.
Ja, det skulle aldrig gå.
Nej. Men då finns det också en bräcklighet i det. För låt säga att då att vi är ett gäng på 10 personer som flyttar ihop och så kommer allt vara toppen och halabaloo. Och allting är liksom som en liten utopi på pappret. Ja, så går Britta och dör. Ja, då ska det komma in någon ny människa där som vi kanske inte alls gillar med gruppen. Så kollektivet är ju också extremt bräckligt. Det är ju bara baserat på att det är samma kärngrupp som vill samma saker hela tiden.
Precis, men så var det ju också att på, liksom på den tiden och kanske just där då lite överklass England så fanns det alltid kuratorer så här. Ja, men så här konstintresserade tantalorer och gubbar som så här, såg till att gruppen hölls flytande.
Mm.
Och att ingen stack iväg, att allting, liksom, de levde väl inte rikt eller någonting, men de levde så här, de trodde på samtalet, de trodde liksom på jämlikhet och de trodde även på nakenhet. Så det var ju ändå liksom lite, de levde tillsammans med varandra och sen så fanns lite grupper då i samhället som särskilt en grupp, jag glömt bort vad de heter, det var så jävla kul. De var alltid nakna och bodde i träd.
Ja.
Ja, så det fanns, det var ju lättare kanske att vara lite crazy banania på den här tiden när man var intellektuell. Det förlät ju allt liksom. Det är kanske inte att du och jag skulle vara gå omkring nakna med alla och bo i träd. Allting är ju samtidigt så jävla ordnat just nu. Det är svårt att leva den här utopin. Men nu har jag bestämt mig för att på Gotland i sommar, jag blev så otroligt sugen på att odla växter när jag såg. Det höll de ju på med mycket.
Mm.
Så i sommar ska jag göra en liten Bloomsbury på Gotland.
Jag fattar. Men det här är intressant också. Jag tycker det var ett spännande fenomen när jag bodde i Hammarby Sjöstad. För att då hade någon stenlagt stigar. Mm-hmm. Förstår du? Det var så här, en stig är ju till för att människor ska ta en genväg och själva trampa upp den och hitta den vägen.
Mm.
Det är oerhört viktigt element för evolutionen.
Mm.
Men när någon redan förbelagt din stig och lagt sten där och så här är din stig, här kan du gena, då vill man inte gå där.
Nej, jag håller med dig.
Förstår du metaforen för det här?
Man vill trampa ner sin egen väg.
Ja, man vill kanske inte bo i det här organiserade kollektivet.
Nej, men det var ju det som var så skönt för Blomsberggruppen. Det var ju helt oorganiserat.
Mm.
Och det är ju en utopi då. Att saker och ting ska vara oorganiserade. För då är man ju utanför samhället och utanför gruppen.
Precis.
Då blir man ju en flummare.
Som vi är nu.
I mean, jag kan fortsätta. Det här tillståndet, det här är mitt Blomsberg-tillstånd.
Låter som en god metafor. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas
om
ni
har orkat lyssna.
Ja, om ni har orkat lyssna. På
vi älskar er. Vi ses på fredag i Örebro. Örebro.
Hälsa på oss. Va? Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.